God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 MHz och radiolars.com. Every Child is Jesus spelade Ernesto Cortázar. Vi har en 7,2 grader utanför fönstret och jag ska titta ut. Jag ska öppna faktiskt, ska se. Är det koltrast där? Jag vet inte, jag har inte lärt mig riktigt. Imorgon är det Mitt i naturen med Sveriges Televisions bästa programlederska, nämligen, men vad heter hon nu igen? Jag kommer inte ihåg vad hon heter. I alla fall Mitt i naturen klockan 20 på SVT imorgon. Annars kan man höra lite här. Och för en halvtimme sen så lät det var några katter här som höll på att bråka. Marskatter lite försenade som jag förmodar att de slåss om revir eller vad de gör. Ibland så skriker de och håller på sådär och bråkar och grejer. Jag kunde inte se, de var liksom nere bland buskarna där och höll på att bråka där, två stycken. Men det såg lite ruskigt ut här för några veckor sedan när det var en katt som jagade en annan katt upp för ett träd. Och den kunde liksom inte komma längre och satt där. Och den andra katten bara höll den där upp till trädet. Jag tyckte så synd om den där katten upp i trädet som inte kunde fly någonstans. Men jag vet inte, jag var väl inne på fel revir. Omkring halvklart kommer det vara idag. Vi ska se här. Vi har, ja, det är ungefär som det är nu. Alltså det är alltid sol. Det är så, ja, peppa tar ju tre. Det brukar vara sol som lyser in här på morgonen. Jag vet att här i Sverige ser ofta morgonsol. Och sen är eftermiddagarna trista. Det, jag berättade för länge sedan jag bodde i USA på västkusten. Det var ofta tvärtom. Det kunde vara lite sådär morning fog. Lite molnigt på morgonen. Sen blev det sol senare på dagen. Jag vet inte. Är det för att solen är på andra sidan? Jag vet inte riktigt. Men lite så här halvklart, halvmulet har vi. Lite blandning av moln och ljus där ute. Och det kommer att bli en 14 grader under dagen idag. Ingen regn. Vinden 4 meter per sekund, sydostlig, vridande till väst under eftermiddagen. Nu åker tåget förbi här också. Det är Saltsjöbanan som åker förbi. Och vi har en 6-7 grader bara just nu här i Nacka. Så det kommer gå upp till en 14. Vinden 4 meter per sekund och solen gick upp klockan 4.26 i morse och går ner 21.04. I Luleå, där var solen upp redan 3.18. Han är ju i sån här sommartid nu så att det blir ju egentligen då 4.18 om man tänker soltid, men jag vet inte vad. Ja, det skulle bli ännu tidigare i för sig eftersom solens mitt är någonstans i Örebro här för, men de har äkta soltid då på vinterhalvåret, om ni hänger med. Men i alla fall, enligt vår kalender nu så gick solen upp 3.18 i Luleå och går ner 21.39. Så att där börjar det närma sig dygnet runt sol. Det får de väl inte riktigt i Luleå. Därför att det ligger precis söder om den här cirkeln. Men det blir ganska ljust ändå där uppe. Jag har varit uppe i Kiruna under den här sommartiden. Då var det så konstigt. Man tittade ut, det var soligt sådär. Och klockan var 23. Det var liksom jättekonstigt. Riktigt så långt går det inte förstås här i Stockholm. Och ännu sämre är det i Malmö. Där gick solen upp 5.06 och i Stockholm 4.26. Solen går ner 21.04 i Malmö och det är faktiskt samma tid den går ner här i Stockholm. Ja, det där övergår mitt förstånd. Men man har landat nu på Mars i alla fall och det har gått rykten om att man kommer offentliggöra att man nog kanske har hittat någon form av liv på Mars. Man kommer ganska nära, man hittar spår av vatten. Hela Mars är ju rött då efter rost. Som brukar tyda på att det har varit vatten där. Och nu ska vi höra. Där hörde man tåget. Så att jag hörde på amerikansk radio att man förmodligen, NASA ska gå ut med något offentliggörande här. Förmodligen kanske man har hittat lite liv i alla fall, eller några verkligt starka spår efter några mikrober eller sådär på Mars. Annars så kör de här bägge sonderna runt där och jobbar allt de kan på att plocka upp exempel på som finns på Mars. Hela den här rymdforskningen är inte lika stor i media längre. På sätt och vis synd, för det är nu de verkligen bara hittar något. Jag menar, på den tiden de bara gick runt lite på månen. Vad gav det? Jag har alltid undrat, den där månfärden, vad gav den egentligen? Jag menar, gå runt lite på månen. Det är mycket intressant när man kan åka till olika planeter och plocka prov på och lite sand och lite grus och se vad det är och lära sig lite såna här saker. Och en hel del har man hunnit göra. En av de viktigaste instrumenten för det här, det är ju The Hubble Telescope, som också har kommit till lite i skymundan. Har ni sett de där underbara bilderna de publicerar ibland i pressen? Man ser, var en planet eller en stjärna som höll på att sugas in i ett svart hål. Det hade de bild här på. Det var helt fantastiskt. Man såg hur den kom åkande och höll på att sugas in i det svarta hålet. Och man har sett bilder på nebulosor och allt vad det heter. Och idén med det här Hubble Telescope är naturligtvis att komma förbi jordens atmosfär, vilket är som en stor dimglas, som en stor softlins, utan komma utanför den och kunna titta. Och med det här Hubble Telescope har man faktiskt kunnat titta på hela universums födelse, eftersom ljuset som vi ser från stjärnorna som kommer till oss, det är ju ganska gammalt. Det har ju färdats i tusentals år i de flesta fall. Från solen tar det bara 8 minuter, men annars är det tusentals år oftast. Från andra stjärnor och galaxer och allt vad det heter. Och det innebär att man kan se tillbaka i tiden genom att titta. Och när man tittar med det här Hubble-teleskop så kan man se att i början av tiden, det som ligger längst bort av det man kan se, det är betydligt mer oorganiserat och rörigt. Och sen så blir det finare och finare organisationer, förmodligen då beroende på gravitationen, vilket är en av de mest mystiska krafter vi har och som förmodligen kanske har mycket mer betydelse för hela vår existens än vi har fattat. Hela idén om magnetism och gravitation och tillsammans med våra magnetfält och elektromagnetiska fält och elektriska fält, hela det där är någonting ganska fascinerande. Men eftersom vi använder el till vardags i allting så kanske vi inte tar riktigt på allvar hur mycket intressant som händer där egentligen. Och det finns ju vissa teorier om att gravitation kan färdas snabbare än ljuset. Annars är ljushastigheten enligt Einstein det absolut snabbaste och den absoluten i universum. Men man har vissa idéer om att eventuellt så är gravitationen instant. Men det är man inte helt säker på heller. Så det finns en hel del att lära sig om oss själva ute i världen genom att titta runt lite på vårt solsystem i första hand. Och det var inte länge sedan man hittade en ny planet också utanför Pluto. 30 kilometer diameter här för mig, med lite is och sten och sånt här. Så vi vet i alla fall att det finns ganska mycket vatten där ute i världsrymden. Och en del misstänker att de mikrober man eventuellt här hittar på Mars, att de kommer från jorden, är en del som utgår ifrån. Och vi vet också att det har kommit från andra hållet senare, att vi har en del av de stenar som har ramlat ner i isen på Grönland och så vidare. Ja, det är väl då man vet att de har ramlat ner ifrån en meteor. Men en del av dem tror man kan ha kommit från Mars möjligen, men man är inte helt säker på det där heller än så länge. En skillnad mellan Mars och jorden är att Mars har tydligen inget sådana här bubblande kärnkraftverk inuti sig som gör att saker och ting förs runt. Vi har ju en kontinentaldrift på grund av den här jättelika magman som bubblar under oss i jorden. Det gör att kontinenterna förskjuts och vi får jordbävningar, och det gör ju att livet kan gå vidare. Annars skulle livet stanna av om vi inte hade de här jordbävningarna och kontinentalförskjutningen, för då skulle bergen nötas ner. Berg behöver vi ju. För att det ska bli vindar, för att det ska regna, för att det ska finnas möjlighet till olika temperaturer för växter och djur att kunna moderera livet med så att de kan överleva. Så kanske är det så att Mars har dött ut. Kanske hade Mars både vatten och lite mer berg och dalar och sånt här förr, och det verkar som Mars har stannat av. Men vi vet inte riktigt. Så det finns en hel del sånt där att lära. Ett annat experiment man funderar på, det är att lyssna lite på radiosignal. Men man har inte hört några radiosignaler ut från stora världsrum. Jag måste säga att det där är ju intressant att prova, men jag tycker man kan lägga ner det. Det sitter alltså folk, det är ju inte runt och lyssnar, de ska få in en radio från världsrymden. Det är ju så mycket radio här på jorden, så att det är en idé att placera ett sådant här radioteleskop på baksidan av månen. Och även ett vanligt teleskop, eftersom det är en hel del ljus från jorden också som kommer ut. Men på baksidan av månen, då har man lite skydd mot jorden, så där kan man sitta både lyssna och titta. Så det är väl en idé man har. Personligen tycker jag man ska fjärrstyra sådana apparater. Fast hur får man radiosignalerna hem då? Hur gör man då? Man får ha en relässtation på månen då, gissar jag, så skickar signalerna tillbaka till jorden. Precis där på gränsen mellan ljusa och mörka sidan. Eller fram och baksida heter det väl egentligen. Och det får man väl göra. Så att ja, det finns en hel del sånt där intressant. Så jag tycker man kan lägga pengar på astronomi om det lär oss något mer om livet och lär oss något mer om oss själva. Däremot är det lite svårt att förstå den där idén att man måste ut och människan måste ut. Det här med att man ska skicka människor ut i rymden, om man bara måste liksom ner och kliva på Mars eller måste ner och kliva på månen. Det där fattar jag inte. Jag tycker det ska vara verkligen om man kan hitta några nya vetenskapliga rön. Man kan lära sig någonting, då är det intressant. Men den här självförfyllelsen då, att det här är lite svårt att fatta. Det är också lite svårt att fatta de som blir idol eller hjältar. De har skickats upp i någon sån här rymdkapsel och snurrat runt jorden eller någonting, och så blir de hjält. Men vad är det för hjälte? Det är bara att de har åkt med. De har inte ens varit pilot. Bara suttit där. Som har tagit pulsen på dem och kollat in födointag eller vad det kan vara, sånt här. Det är lite svårt att förstå att de skulle vara hjältar. Nej, hjältar är sådana som verkligen utför saker och svåra situationer. Ta risker. Det är klart de tar risker, det är sant, men jag vet inte. Det är person som sätter sig bredvid en handgranat och ser om den exploderar eller inte. Det är, jag vet inte. Nej. Nej. Så att de tycker vi kan såga som hjältar. Däremot tycker jag att vi skulle forska vidare. Men det här man ska vidare ut och nya, hitta nya världar. Då glömmer vi en sak. Här på jorden har vi någonting väldigt intressant, och det är oceanerna. Det finns ju massa sådana här exploration man skulle kunna göra bara genom att ta sig ner i vattnet. Men det är liksom inte lika ball som är ute i rymden. Men det finns en hel del lärare bara genom att ge sig ner i oceanerna och åka runt där. Det är betydligt enklare tekniskt också. Då kan man ju ha någon småbåt, vare sig de är fjärrstyrda eller om det är människor i dem. Och inte minst med tanke på hela den katalog av kommande världskatastrofer vi skulle kunna utsättas för, så kan det vara bra att liksom vara förberedd på. Det sägs att ja, om det blir extrem naturkatastrofer på jorden, kan vi åka och flytta till Mars? Liksom, bara det att om man tycker att det kan bli ojämställdhet här på jorden, det är ingenting mot vad det är på Mars. Det är liksom, det betyder mycket värre där än vad det skulle bli här med alla de. Jag kan ju berätta några av de katastrofer vi skulle kunna utsättas för. Det är faktiskt en hel del. Men jag menar då kan det vara bra att ge sig ner i haven. Det är väl så livet har överlevt. När vi har haft diverse extrema naturkatastrofer på jorden, så är det nere i underjorden. Eller vad säger jag? Jag menar nere i haven. Som livet har överlevt. Jaha, innan jag går in på katalogen av vad som skulle kunna hända med jorden. Jag kan ju dra några av dem. Innan det så ska jag säga att god morgon! Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Tisdagen den 11 maj 2004, klockan är 7:17 och vi har 11 grader utanför fönstret här i Nacka. Solen skiner, det kommer bli växlande molnighet, ingen nederbörd. Och det kommer inte bli mer än sådär 14 grader idag, så passa på att njut medan ni kan. Musiken vi lyssnar till är Ernesto. Jag ska se vad den här låten, jag vet faktiskt vad den här låten hette. Nine Lives of Innocence. Och nu kommer nummer 6, A Chasing of the Winds. På Radio Nacka 99,9. God morgon. Thank you. God morgon, Ernesto Cortázar. Vad var det låten hette nu då? The Chasing of the Winds på Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. God morgon, 7.22 är klockan. Lite trevlig sol, lite växlande vind kommer bli, ingen nederbörd och bara 14 grader under dagen. Just nu har vi så där 11 grader. Ja, 10-11 grader här i Nacka. Ja, alltid det problemet att solen lyser just på termometern, så lite svårt att veta. Jo, jag skulle gå igenom den här stora katalogen av saker som kan gå fel. Alltså då kan jag se på DN här att opinionsundersökning för Bush visar att det är kraftigt ner för honom. Och jag orkar inte. Okej, jag måste bara säga en liten parentes. När man följer amerikanska media, det kommer ständigt massa opinionsundersökningar. Ibland är Bush uppåt, Kerry neråt. Ibland är Kerry uppåt och Bush neråt. Så där håller det på, så håller det på, så håller det på. Men i svenska media, varje gång det kommer en undersökning där Bush är neråt, så slås den upp. Då visas det i svenska media. Men inte de undersökningarna han är uppåt. Liksom. Oh ja, så mycket för den dagliga marineringen här i Sverige. Jag kan inte gå igen. Man blir bara sjuk när man hör till det. Men de är väldigt glada för de här bilderna i alla fall. De jublar nu och försöker långtidsprognoser hur länge de ska kunna mjölka de här bilderna nu på de svenska medier. Men i alla fall. Alla det... Jo, det kan alltså vara bra då att kliva ner i drickat, som jag sa. Och när du... Men istället för att hålla på och fundera på om man ska kunna flytta till Mars om det blir dåligt klimat här på jorden, så är det bättre att fundera på om man skulle kunna gå ner i de stora oceanerna och befinna sig där nere. Det är nämligen så här att, vad är det nu som kan hända? Nu ska vi se om man kommer på alla saker som kan hända. Det är ganska mycket. Det kan komma en jättelig meteor och slå ner på jorden, och sådana kommer lite då och slå ner, och ibland får de ett sånt här extremt stoftmoln och reser sig upp då när de kraschar mot jorden, och det far sen runt hela jorden och förmörkar jorden och förändrar klimatet och gör allmänt kallt, och man misstänker att möjligen var den mörka medeltiden en följd av någonting sånt. En annan sak som kan hända är naturligtvis att våra egna vulkaner här på jorden kan plötsligt göra stora utbrott, göra samma sak, sprida stoftmoln runt jorden. Sånt har också hänt, inte minst Krakatoa 1880-talet, jag minns inte vilket år det var. Det var mellan öarna Java och Sumatra som Krakatoa exploderade och spred stoftmoln runt hela jorden. Och svallvågor faktiskt, ända upp till Europa. Det är ganska fantastiskt. Ja, sen har vi den kommande istiden här. Den kan ju slå till också. Vi har ju... jorden går igenom olika istider då och då. När man tittar på klimatet, hur det har förändrats, så har ibland, det har inte varit så värst mycket kallare innan istiden har slagit till. De har kommit så snabbt som på en 10 år ibland, eller 3 till 10 år som allra snabbast. Ibland har tagit längre tid ifrån den temperatur vi har nu. Och Golfströmmen kan alltså stanna, vilket innebär att vi kan få sibiriskt klimat här i Europa. Och det är inte bara så att hela jorden blir kallare under en istid, det är mer så att jorden blir torrare. Mycket av vattnet binds i is som ligger runt polerna, kan man säga. Och man tror att det kan ha varit den torkan som fick människan att lämna Afrika möjligen. En del av de här föreningarna kommer ganska snabbt. Det finns en helt annan sak. Man har hittat i Peru och på olika ställen på jorden, så har man hittat, ni vet, man har hittat mammutar. Och så har de i deras magar man hittat nyetna löv som har varit fräscha. Och man har även hittat växter infrusna i is som har suttit där i flera, kanske 5000 år. Och de har frusit ganska snabbt. Det ser ut som de har frusit på några timmar bara, eller sådär. Och då undrar man, vad är det som har hänt som har fått en sån här extrem kyla och inträffat sådär snabbt, bara på några timmar har frusit in saker. Det finns även en teori om att den här ismannen man hittade i Alperna, som han dog för 5000 år sedan, att det kan ha varit så snabbt snabbt kyla som frös ner honom. För det hände för samtidigt som det som hände i Peru då, tydligen. Och det är lite lustigt att det skulle vara samma tid, som man misstänker att det kan vara samma nedkylning av jorden. Men det här är inte säkert. Det här är ju teorier som inte riktigt har utarbetats eller stötts. Jag menar, man kan ju dö i Alperna bara om det, om man hamnar under en lavin till exempel, eller man går vilse i en snöstorm. Men så, ja, det finns en hel katalog med saker som kan hända när... Ja, så har vi fått tala om alla kärnvapenkrig som kan hända. Om jag vet inte vad som händer då, då sprids väl kärnvapen eller kärnsmitta i radioaktivitet i vattnet också. Men inte vet jag om det håller sig vid ytvattnet. Men hur som helst, det finns många anledningar till att vi kanske skulle fundera på möjligheten hur det skulle vara att kliva ner och leva under vattnet. Inte för jag har någon lust med det, men det kan vara bra att veta i alla fall. Och det ligger betydligt närmare än att fundera på att resa iväg till Mars om den här planeten blir obeboelig. Annars finns en annan modell, och det är att man arbetar på att den här planeten inte ska bli obeboelig. Det är ett intressant koncept det också, som vi kanske skulle kunna fundera på. Inte vet jag. Det stora problemet är ju också att vi vet så lite. Man gör stora matematiska modeller och man begriper fortfarande inte riktigt varför klimatet blir som det blir. Det är helt enkelt miljarder av komponenter som faller samman, och det är omöjligt att göra program på dem, för man vet inte alla komponenterna och hur de påverkar varandra. Så de klimatmodeller man gör ibland med datorer, de stämmer liksom inte med verkligheten. Men vi vet i alla fall att idag kommer vi få en 14 grader varmt och växlande molnighet. Så mycket vet vi. Jo, glömde jag säga också. Telefonnumret hit är 08 716 4417. 08 716 4417. Avlyssning. Ja, Säpo och säkerhetspolisen kommer här förmodligen att få rätt att avlyssna mer och i större utsträckning. Stor omfattning lite här och där. Enligt justitiedepartementets Boström, ja. Ska vi se här vad det försvann här. Det räcker med att regeringen går ut och berättar det, att nu ska vi avlyssna mer, så måste alla skärpa sig och anstränga sig att vara riktigt politiskt korrekta. Jo, det var den här nyheten, här kraftigt börsfall på börserna världen runt. Stockholmsbörsen och andra börser, och det här kan vara en följd av nyheterna berättade igår, nämligen den stora sprängningen av en pipeline i Irak som kommer att öka oljepriset. Och det har tydligen redan börjat göra. Även innan det har ökat, så har tydligen börserna börjat gå ner. Och det här är det jag talat om ganska ofta här, nämligen hur hela vår ekonomi, hela västvärlden är så beroende av oljepriset. Jag vet inte riktigt om det har trängt igenom hos folk, men så ligger det till. Eftersom vi använder olja till så gott som allting. Maten vi äter har fraktats fram och tillbaka, hit och dit. Råvarorna har fraktats, gödslet har fraktats, alla människor som arbetar med att vi ska få vår limpa, de har också fraktat sig själva med bilar fram och tillbaka och använt värme och kyla. Så att jag vet inte hur många liter olja som går för att få fram en vanlig limpa och hålla den då. Och det gäller all vår mat till alla våra varor. det kommer in olja på så många led hela tiden. Både för de som arbetar, för att de ska hålla sig igång och för att frakta råvarorna och för att tillverka dem och så vidare och så vidare. Går åt energi ska man väl uttrycka egentligen, men det innebär att eftersom så mycket av energin kommer från olja så innebär en ökning av oljepriset att världsekonomin går neråt. Och därför är en attack mot pipeline som skedde igår mot en av Iraks pipelines. Det är alltså någonting som kraschar en stor del av Iraks ekonomi. Vilket då naturligtvis terroristerna vill. De vill ju rasera Irak så gott som möjligt. Men som också kan få återverkningar på hela världens ekonomi. Man kunde ju önska här att det var mera initiativ ifrån ledande politiker att försöka minska det här oljeberoendet. Minska energiförbrukningen till exempel. Här skulle man kunna göra mycket mer. Vi skulle kunna spara mycket mer i det lilla i alla våra hem och alla våra transporter. Nu har ju stadsjipar blivit in igen och det är kanske inte det allra bästa sättet att möta det här på. Så här har vi en liten indikator. Hoppas att det bara är någonting tillfälligt. Stockholmsbörsen har alltså rasat kraftigt. Det är alltså en oro för oljepriset. Och även börserna ute i stora världen faller. I Frankfurt med 1,9%, det låter inte så mycket. Zürich 1,8, Paris 1,8 och 1,8 även i London. Och även i USA har börsen öppnat neråt. Bara 0,6% på Dow Jones och Nasdaq 0,5. Alltså jag kan inte det här med siffror och börsen upp och ner. Om man bara rabblar siffror hit och dit, då vet jag inte riktigt. Hänger inte jag med i alla fall. Och att en börs, att börserna går upp och ner och andas, det är ingenting fel. Det är någonting som gör att ekonomin är mer dynamisk och det innebär att vissa köper och andra säljer, så att det förbättrar i och för sig ekonomin på sitt sätt. Men vi får se. Hoppas att de här farhågorna är överdrivna. Och de hade det ju ruskigt förr också. Om man tittar i boken här, tar på mig läsglasögonen. Jag har en bok här som heter Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Och där kan man se att det har varit strider liksom jämt. Det tar aldrig slut. Fred är bara pausen mellan krig. År 1501 genomfördes en ny belägring av Stockholm. Men nu med omvända förtecken av Sten Sture som den belägrande parten. I oktober samma år kapitulerade staden och Sten Sture kunde återväljas som riksföreståndare. Detta är kapitlet Kampen om makten över Stockholm ur Lars Erikssons bok. Och jag fortsätter. Några år senare följde en intensiv period i Stockholms militära historia. Under Kalmarunionens dödsryckningar utkämpades en rad strider om och kring Stockholm. På sommaren 1512 stod anhängare till Sten Svantesson Sture, det vill säga Sten Sture den yngre, och rådsherrarnas trupper mot varandra på Gråmunkholmen, som idag heter Riddarholmen. Man lyckades dock avvärja en öppen strid. Och först på försommaren 1517 bröt stridigheter ut på allvar när en dansk flotta på kung Christian den andres uppdrag gick in i Värtan och började landsätta trupper. Avsikten var att erövra Stockholm och stödja den sturefientliga ärkebiskopen Gustav Trolle som belägrades av sturarna i sin borg vid Stäket. Planen föll dock ihop när sturarnas trupper mötte landstigningsstyrkan redan vid den lilla byn Vädla på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand. De danska styrkorna tvingades dra sig tillbaka till skeppen utan att Stockholm hade hotats. Men på försommaren 1518 var man tillbaka med 80 skepp och minst 5000 soldater, varav många tyska legoknäktar. Först intogs den klassiska belägringsställningen på Brunkeberg. Men snart fördes belägringsarmén över Södermalm. För första gången i stadens krigshistoria användes artilleri i större omfattning och kanoner var effektivare som stöd för en stormning söderifrån än från de mer utsatta positionerna norr om strömmen. Men planerna jäckades på ett oväntat sätt. Efter en mindre kavalleristrid vid Duvnäs dök större delen av Sten Stures trupper upp söder om staden. i belägrarnas rygg. Christian led sina styrkor göra helt om och anta utmaningen. På fältet mellan Årsta och Brännkyrka stod slaget den 27 juli. Resultatet blev katastrofalt för Christian, vars trupper drog sig tillbaka till Södermalm med svåra förluster, och drygt en vecka senare lämnade man Stockholm. Men medan de danska fartygen fanns kvar i Stockholms farvatten ankrade de vid Askriket och sände ut flera strövkårer att härja och plundra. En sådan styrka krossades på Brunkebergsåsen, medan en annan togs till fånga på Järvafältet. Christian den andre fick återvända till Köpenhamn med oförrättat värv, men var snart tillbaka, nu med en större styrka och bättre planering i bagaget. Vi läser ur Lars Erikssons Stockholms historia under 250 år. Ja, där ser man, det är bara elände jämt. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Tisdagen 11 maj 2004, klockan är 7.42. Vi har en 11 grader utanför fönstret. Det kommer kliva upp till en 14 grader och växlande molnighet. Just nu en trevlig sol som lyser här över Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8 på Radio Nacka. I början av 1520 bröt en dansk armé in i Sverige vid Ätrans dalgång. Efter en steger mot Sten Sture vid Bogesund ryckte trupperna fram emot Stockholm. Och detta medan den svenska aristokratin gick över till Christians sida. En allmogestyrka krossades vid Uppsala långfredagen 1520, och i maj inneslöt Stockholm, som nu försvarades av Sten Stures änka, Kristina Gyllenstierna. Kung Christian återvände till Danmark för att hämta förstärkningar, och i slutet av sommaren låg hans flotta vid Valmundsön. Men först den 5 september undertecknades kapitulationen. Två dagar senare tog Christians trupper in i Stockholm. Två månader senare drabbades staden av det kanske största övergreppet i sin historia. Blodbadet, som bokstavligen talat gjorde ett 80-tal misstänkta Sturanhängare ett huvud kortare. Flera belägringar har tagit lång tid eftersom slottets förråd varit goda och svårigheterna med en direkt stormning mycket påtagliga. Det gäller inte minst Gustav Erikssons, alltså Vasas, långa belägring av Christian den andres inneslutna garnison, som varade från juni 1521 till juni 1523. Inte minst än en del förstärkningar till försvararna kunnat anlända sjövägen. Försvararna gjorde flera utfall och angrepp. Inte minst med framgång belägrade ställningar på Åsön, vid Rotebro och på Järvafältet. Men till slut föll avgörandet. Och den 17 juni 1523 kapitulerade både staden och borgen för Gustav Vasas upprorsarmé. Unionstiden tog definitivt slut, och det var sista gången som Stockholm erövrades efter en omfattande belägring. Men den rena krigshistorien var inte riktigt slut. När hertigarna Johan och Karl år 1568 reste upprorsfanan mot sin äldre bror Erik den 16, slog de läger vid Rörstrand och på Norrmalm och började belägra staden. Bara 11 dagar senare gav stadens borgerskap och försvarare upp, och därmed var Eriks situation ohållbar. Belägarna tog över staden och makten i riket. En liknande situation uppstod på hösten 1598, när inbördesstriderna mellan kung Sigismund och hertig Karls trona skakade om olika delar av landet. Stockholms borgerskap var till övervägande del kungavänligt, medan staden erövrades till slut ändå av det hertigtrogna. Jag läste fel på de romerska siffrorna här. Det blir ju Erik den 14, ja, just det. Vad säger jag? Han sa något annat. God morgon, det här är Radio Nacka. Klockan är 7.46. Ytterligare en trevlig solig dag har vi här. Visst är det en trevlig vår vi har? Det har varit faktiskt en underbar tid. Och ganska... Alltså när det kommer så här lite muligt väder ibland, som det har varit lite igår, man behöver lite det som omväxling för att veta hur trevligt det är med sol. Och naturen behöver vila sig lite grann också. Annars är hon på gång. Jo, insekterna är ute redan här. Humler och getingar och alla möjliga kryp som man inte vet vad de är riktigt. Jag bara vaknat till. Och igår hittade en stor äcklig spindel inne också. Så det verkar som naturen rullar på i alla fall. Än så länge. Börsfall eller inte. Ja, men det är ju trevligt i alla fall. Pratar ni som att flytta ner i haven. Och det var inte bara det här med att det kanske blir stoftmoln som gör att det blir kallt på land, utan det är även the global superstorm man talar om, att det kan bli enorma orkaner och vindar som drar fram sån styrka där uppe så att det kan vara bra att befinna sig nere i, långt ner i vattnet. Hollywood håller på och gör en ny film om det här. Ja, man har väl gjort det, men man håller på att visa den nu som premiär snart. Vad är det den heter? The Day After eller något sånt där, eller någonting i den stilen. Någonting om The Coming Global Superstorm. Där man talar om en enorm katastrof av väder som kan inträffa med vindar som blåser ner allting. Och jag vet inte, det grundar sig väl lite grann på vetenskap att det skulle kunna inträffa. Men helt säker är man väl inte, man vet ju inte när framförallt. Det är som i jordbävningar, både i Kalifornien och man visste aldrig när de skulle inträffa. Det finns ju många naturkatastrofer och sådana här orkaner och stormar och tornados och översvämningar. Då vet man ju ungefär när de börjar komma och sådär. Man kan bli förvarnad med en jordbävning. Det kunde liksom hända precis vilken sekund som helst. Det var det som gjorde det hotet så helt annorlunda än alla andra. Men vi har ju ganska trevligt klimat här för det mesta i Sverige. Det kan vara lite åska då kanske. Däremot är det problem för fisken. Här i Stockholm, i Nacka, de södra delarna av Stockholms skärgård, så minskar faktiskt fisken ganska dramatiskt. Fiskynglen har ingen föda helt enkelt. Det finns fiskyngel, men de kommer förmodligen dö ut i stora mängder här i år för att de inte hittar föda. Det gäller ganska stora delar av Östersjökusten och inte minst då de södra delarna av Stockholms skärgård, här i Nacka till exempel. Och Lars Ljunggren, forskare vid Fiskeriverkets kustlaboratorium i Öregrund, har intervjuats här i Svenskan. Och han säger att det är inte bara enbart gädda abborre det handlar om, utan så gott som all fisk som finns längs kusten. Så ja, det är ganska allvarligt. Man upptäckte det här då runt Gotland och i Kalmarsund kanske som först, men Det gäller så gott som hela Östersjön och inte minst då Stockholms södra skärgård. Så det har ju pågått under många år det här, och torsken har ju börjat ut i Östersjön, och en teori man har är att gödningsmedel från jordbruk letar sig ner i havet och bidrar till övergödning och ökad växtlighet nere, som gör att syrebrist uppstår. Jag vet inte om det är hela förklaringen, men det är väl en i alla fall. Men vad man ser nu är att man tror att det kanske inte är något sådana lokala miljöproblem, utan det är generellt för kusterna här i Östersjön. Så, ja, jag vet inte, det ser väl lite illa ut det här. Jag får äta prinskorv istället. Det är intressant att en del sådana saker som man trodde skulle bli miljöfara visar sig inte bli det. Öresundsbron till exempel, så att man skulle störa fiskarna, allt vad det var. Det visar sig att betongfundamenten nere vid botten, som är en hel del alger och allt vad det heter, som kan börja leva och klara sig bättre än de kunde annars. Så det har faktiskt varit positivt för miljön i vissa fall med stora betongfundament. Man kanske får ställa ut sådana, sänka lite gamla skepp eller någonting som algerna kan fästa sig. Lite samma sak undrar man när det gäller vindkraftverk som man vill placera ute i kustbandet. Ja, de ser kanske ganska fula ut, men det är väl en smaksak. Men man har undrat också om det ska innebära fara för fåglar som flyttar ju just de stråken, och flyttar ju varje år. Men en del säger att de flyger bara runt tornen, en del säger att de kommer krossas av tornen, men just de här betongfundamenten kan då vara något positivt för livet här också. Så ibland har vi en positiv inverkan på miljön i alla fall. Och ibland vet vi inte om vi har en inverkan eller om det är naturliga svängningar. Och det gäller ju utsläppen av CO2 från förbränning av fossila bränslen. Det vet vi inte hur mycket vi förstör, hur mycket vi driver på utvecklingen till en ny istid genom global warming, eller om det är naturens egna svängningar. Inte vet jag. Om det är någon som vet mer om det här, får jag ringa in hit och berätta mer på 08 716 44 17. Ja, historien går igen. Jag lyssnade i morse på WBC där man berättade hur 11 september inträffade redan för 500 år sedan, på 1500-1600-talet där. Det var i London som en liten del av en minoritet av katoliker ville bli av med hela det engelska etablissemanget, med kungen. med alla politiker och så vidare. Så man skulle placera en jättelik bomb under Buckingham Palace och spränga upp allting. Men den här komplotten koms på innan den blev verklighet. Så man, då var det frågan om tortyr för att reda på vilka som hade varit med i den här konspirationen. Man avrättade ganska många, både skyldiga och oskyldiga, och rensade ur. Det var även barn, även unga pojkar som skulle gräva de här tunnlarna och placera ut dynamiten och så vidare. Och efter det så tror man att det hade att göra med att King James Bible kom till. Det är en bibel som är grunden för hela västvärldens bibel, kan man säga, den översättningen. Och det är också hela historien om hur King James Bible kom till är ganska intressant också. Det var ett medvetet arbete till en del, för att Bibeln var ju på den tiden det samlande politiska dokumentet, som var politiska korrektheten på den tiden, som samlade alla kring hur man skulle bete sig och sådär. Så kungen beslöt att ge ut en ordentlig bibel. Och det hade funnits andra biblar tidigare där kung hade översatts till tyrann, och det tyckte inte kungen om. Inte ska man kalla kung för tyrann i Bibeln. Så. King James Bible var till en stor del en form av politisk bibel, skulle man kunna säga. Så att det där är ganska intressant. Jag kanske kan berätta om en annan gång hur King James Bible kom till. Den är grunden för så mycket av biblarna i hela västvärlden, och grunden för så mycket av hur västvärlden har utvecklats, på gott och ont. Mycket av dem, man pratar om västvärldens framgång och kapitalismen, och en del beskriver bara ekonomiska termer, men till stor del handlar det faktiskt om kultur och moral. Det är egentligen, det kommer från vänstern det där, att kultur och moral inte betyder någonting, att allting är ekonomi. Och det är från marxistiskt tänkande. Egentligen är det faktiskt så att västvärldens lycka till stor del beror på att folk sköter sig. Så att man kan lita på att saker och ting blir som man har kommit överens om och sådär. Och som grund för det finns faktiskt King James Bible, som har betytt en hel del där. Ja, inte bara naturligtvis, men det har varit ett samlande dokument. Det är ganska intressant att fundera på nu när vi har litet av civilisationernas krig, ser en del det som, med vissa islamister som hotar att bryta ner västvärlden. Men hinner vi inte prata mer om nu. Klockan är snart 8. Ansvarig utgivare är radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Man kan höra mig på 99,9 MHz, Radio Nacka, och på radiolars.com. Nu säger vi tack och adjö. Hörs igen imorgon.